Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
So we're all set.
We are all set.
Yes.
Thank God, finally.
Hey.
Hur är läget?
Det är bra.
Välkommen.
Du lyssnar på Looney Talks med Aras och Arif, podden om psykisk ohälsa och kreativitet.
Ja, vi ska köra igång.
Vi gör det.
Mm. Du och jag har ju träffats förut.
Det har vi.
Jag kan inte minnas begynnelsen av
inte jag heller.
Bekantskapshistoria.
Det är så intressant. Jag tror att det är så här, man har sett så pass mycket sen på sociala medier och gillat varandra och sådär, så att man är då så van där. Men jag tror, jag vet inte, kan det vara genom Nathan Hammelberg eller?
Kanske, alltså jag har något minne av typ Way Out West för några år sedan också.
Ja.
Ingen aning. Men vi har funnits i varandras periferi.
Ja, verkligen.
Och följt varandra och så. Och du är också författare. Vilket jag också är. Och då
Tack.
Har man också koll på varandra.
Mm-hmm.
Och jag tänkte att vi ska prata om många olika saker. Men jag tycker om att fråga mina gäster när de insåg att de är speciella. Och jag tänker att det är någonting som du vet.
Ja.
Om dig själv.
Detta är ju intressant. Så här. Jag föddes i en skog, eller jag föddes i Kiruna, men jag växte upp i en skog från 4 års ålder till 12 års ålder i Värmland, som heter Lobråten. Där, alltså, där normen var att alla pojkar skulle spela hockey och följa min pappa på älgpass, börja skjuta prick med luftgevär när de går i mellanstadiet, och sen skulle man spara till en epa-traktor. Det var liksom normen för alla, alltså alla. Och jag var ju absolut intresserad av det, så jag gick ju från att jag gick åt det andra hållet helt enkelt och var väldigt mycket själv och hade min egen lilla fantasivärld. Så att jag men det var liksom inget konstigt, för att jag var ju den här byfånen, så på gott och ont, så där tänkte jag inte på att jag var annorlunda, mer än att jag gjorde det jag gjorde och jag var själv om allt. Hela min begreppsvärld var jag ensam om, vilket var fantastiskt. Jag hade möjlighet att kunna blanda alla möjliga saker, det jag såg på TV, så hiphop, dragshow och Carola Häggqvist kunde vara precis samma grej. Och det var det fina med det. Så jag, där var liksom allting bara, men jag så här är det liksom. För jag har inget, jag finns inget minne av att jag har tillhört en grupp eller så här, en tillhörighet. Utan mina första barndomsminnen är att jag är själv och var helt fine med det. Så hade jag ju vänner såklart också, men sådär i min värld. Men när jag kom till Stockholm, kom in på Kungliga Svenska Ballettskolan som 12-åring, flyttade hemifrån, bodde i fosterfamilj. Det var i Stockholm jag fattade att jag var annorlunda, för då kom våldet för första gången. Det var också 85, så AIDS-bomben hade ju briserat liksom. Så att man var ju en äcklig bögjävel. Och det var nog som första gången jag hörde bögjävel slänga sig mot mig. Så att jag måste nog säga att det var väl då jag förstod att jag var annorlunda. Och med, på ett brutalt sätt. Men sen så
alltså när du flyttade till Stockholm?
Ja, som 12-åring. Augusti 1985 förstod jag att jag var speciell.
För det var här du blev utsatt för homofobi för första gången.
Precis. Det fanns ju en norm i skogen. Men det, var så här, det fina med småställen är också att det finns en byfån acceptans som sagt. Att ja, han är lite annars, men det är okej typ så. Han är en av oss. Var det inte heller bra. Jag förstod att den här pappan i familjen inte tyckte om mig. Och så det var ju trefrontskrig liksom. Så det är klart att jag antagligen hade väl ångest. Jag hade ångest varje dag. Men det var bara liksom, jag hade ingen att, liksom, fanns ingen att prata med. Så jag bet ju ihop. Och någonstans där kanske jag hade lyxen i att ha växt upp då i skogen, att jag kunde skapa mina fantasivärldar som jag hade, där jag liksom kunde på något vis känna mig trygg. Men jag tycker det är intressant bara när du säger att så här, ångesten kommer. För att vi pratade om det när jag researchade för min bok och hittade en massa dagböcker och elevkalendrar från 80-talet. Och då hittade jag min första elevkalender för 85-86 när jag gick i sexan. Och det är så brutalt men så fint och vackert samtidigt. Jag har skrivit med blyerts liksom 12 år gammal. Precis i början på vårterminen 86. Då jag har varit hemma i 2-3 veckor hos mamma och pappa på jullov. Tillbaka till den här hemska liksom, verkligheten. Och då har jag skrivit första skoldagen efter jullovet. Så jag har skrivit i så här, ligger i sängen, tänker på mamma och pappa. Och det är så brutalt att se den där små anteckningarna. För det är så mycket mellan raderna. Jag mår så dåligt och jag kunde se det när jag läser det där. Så att, ja.
Men hur var det när du åkte hem där på...
Många så här boarding school kids tror jag går igenom att när man väl är hemma så måste allting vara perfekt från båda håll. Och mamma berättade att hon fick läsa mig en bok för mycket hon inte visste, eller en del grejer hon inte visste. Hon visste vad som hände med mig. Och då berättade hon för mig när hon läste boken, så sa hon så här, liksom med lite tårar i ögonen och ringde mig då sommaren 2018 när boken kom ut. Och då säger hon att jag förstår så mycket mer nu, för jag kommer ihåg att det var en sommar, jag kanske var så här 14 år. Och helt plötsligt så bara skriker jag åt mamma. Och jag skriker jävla kärring. Och jag går in på mitt rum och smäller igen dörren. Och liksom mamma sa till mig, jag var så chockad. För du har aldrig sagt jävla kärring till mig någonsin. Och så hade mamma kommit in på mitt rum och jag gråter. Och då har jag tydligen sagt till henne så här: om du bara visste vad jag går igenom. Och så var det liksom ingen, mamma vågade inte ställa en följdfråga. Och det var det enda jag sa. Och det var så tydligt, för det var kanske enda gången jag röt åt min mamma. För att allt var tvungen att vara perfekt. När man väl sågs.
Vad hade ni för typ av kommunikation er emellan, tänker jag. Om du sa att du inte mådde så bra.
Precis. Det jag tror att det här är ju liksom boomers-generationen, 40-talisterna. Som överhuvudtaget är väldigt dåliga på att kommunicera. Älskar dem, jag älskar mina föräldrar. Men de kan inte prata. Och ångest är något du inte pratar om. Framförallt om man arbetar klass, tror jag. För psykolog, det är bara för rika. Och mamma är fortfarande sån som är så här: bless her, she's wonderful. Men att gå till psykolog, jag är inte tokig. Man bara, mamma, det är 2019, 20, vad det är vi pratade, hade det där samtalet. Men det är så skamfyllt. Så att det var liksom ingen följdfråga. Det vågar hon inte, tror jag.
Och hur påverkade det dig då?
Det var alltigenom superbrutalt. Men med fina stunder att gå på Prince-konsert och se Michael Jackson 88 på Eriksbergs i Göteborg. Så det fanns ju ljusa stunder också, men det var alltigenom genomsyrat brutalt. Supervåldsamt, supersmärtsamt. Men det som jag överlevde på var min begreppsvärld. Dragshow, hiphop, lalala. i den perioden då, det här runt 88, då kom liksom housekulturen till mig genom balla tidningar som ID och The Face Magazine, som jag lusläste på alla så här tidningsaffärer som var internationella liksom. Och när jag inte hade råd att köpa så rev jag ut bilder. Fick ny som New York. Alltså det här var ju innan internet. Jag började liksom researcha om så här New York, klubbkultur, voguing. Det kom till mig liksom. Och då förstod jag att jag ska bara stå ut till nian, för det är skolplikten som tvingar mig till det. Men efter nian så ska jag leva mitt liv. Och då blev det absolut enklare. Då hade jag liksom min karta skriven, och det var det jag knarkade för att överleva. Att jag sa, jag klarar bara till nian så är det lugnt. Sen ska jag ut och träffa min familj, för den finns där ute. Jag vet att de finns. Jag har sett dem på bilder i de här tidningarna. They're freaks just like me and I'm gonna reach them. Liksom. Och det fick mig att överleva.
Mm.
Jag var med om sexuella övergrepp. Och det sista övergreppet, när jag hittade också en sån här elevkalender från mamma, skolåret 88-89, så att sista terminen i nian då, 6 februari, så har jag då målat den dagen svart. Och det betyder då att det var liksom, då jag verkligen förstod att den här personen som är min mentor och som tar hand om mig, han förgriper sig. Han liksom runkar av mig i sömnen, ish, fast jag märkte att han gjorde det. Och då var det på något vis att så här, då nådde jag ju en botten, så här. Men samtidigt när jag satt där på botten så var jag så här, men vänta nu, fan vad skönt. Nu är det bara en väg och det är uppåt. Så här, det var på något vis att jag bara, vad jag gjorde där då var att jag, och jag brukar säga när jag har mina föreläsningar, att jag hade försökt att lita på vuxenvärlden. Jag hade gett dem så jävla många chanser från att jag var 12 år gammal. Men de hade inte gett mig ett skit tillbaka. Så jag vände ryggen till vuxenvärlden och bara, fuck you. Ni är svin allihopa. Jag bryr mig inte. Jag vänder ryggen. Jag ska göra precis som jag vill nu. Jag ska leva precis som jag är. Jag ska vara så högljudd jag kan. Jag skiter i att lyssna på er. Och det var ju så intressant. För när jag bläddrar vidare i den här elevkalendern så märker jag bara på typ en månad så börjar det dyka upp så här nya anteckningar. För jag började gå ut på klubbar i Stockholm då. För det var ju sen 80-talet så kom den här house och techno. Då började man prata om klubbar, de var väldigt hemliga. Man var tvungen att liksom gå på hörsägen och lalala. Och jag började liksom bara, jag började gå ut. Och jag var så här 16 bass, nyss fylla 16, men jag bara var så bestämd. Så jag kom in överallt. Så att inom bara några månader efter det sista övergreppet så började jag få en ny vänskapskrets. På de här klubbarna visste ingen vem jag var, men jag visste att jag var liksom talangfull, jag kunde dansa. Jag gick på mitten av dansgolvet och blandade mina danssteg med ballett och liksom hiphop, whatever I had på MTV. Och blev liksom så här omringad på dansgolvet och plötsligt var jag stjärna. Och det var helt fantastiskt. Så jag fick liksom en klick med personer. Och det var ju, och det är så intressant hur det bara vände. Att vända vuxenvärlden ryggen. Och bara så här, fuck it, jag har försökt att liksom anpassa mig, men det går inte. Och då fick jag min klick plötsligt i Stockholm. Och började inse, okej, jag måste spara. För jag hade tänkt fortsätta, jag skulle rymma till New York. Jag hade skrivit avskedsbrev och allting. Jag skulle rymma till New York. Jag hade liksom bestämt tid och datum och allting. Men då kände jag, nu chillar jag lite. Det är inte så jävla hemskt. Jag börjar få lite vänner här nu. Och som respekt till gamla mamma. Liksom så här, faktiskt säga till mamma sen att, men jag ska dra till New York. Vare sig du vill eller inte. Antingen så tillåter du det, då hör jag av mig. Eller så gör du inte det och så rymmer jag. Och kunde mamma säga, hon bara okej, åk. Så att det var, jag drog till New York ett år senare när jag var 17. Så packade jag ihop alla mina ballaste partykläder i en inte sportväska och drog till New York. 1990.
Och då tänker jag så här att du då har dragit till New York med ett väldigt stort och sårigt bagage.
Ja.
Och liksom under den perioden, hade du en förståelse för det du var med om under dina år på ballettskolan som sexuella övergrepp? Eller vad tänkte du om det som du hade blivit utsatt för?
Jag var så lycklig att jag egentligen var fri. Jag brukar prata om ilska. Jag hade en ilska i mig, men det var en passionerad ilska. Jag ville bara konsumera världen. Så att jag var så hög på livet. Jag var som en kärleksfull atombomb liksom, som bara exploderar. Så jag kom in en otrolig force. Men det jag förstår nu i efterhand är att den världen jag hittade i New York och den så att säga familjen jag hittade i New York var ju en extremt också sargad familj. Men AIDS slog först i New York. Det blev lamslog i både New York och San Francisco. Så det var en väldigt sargad stad. Den generationen över mig av bögar hade liksom dött. Mm. Så vi var som nya kids i min ålder som tog oss in på Manhattans klubbar. Men det fina med att alla var sjukt sargade. Alla. Mm. Så vi alla var sexuellt förgripna, utslängda hemifrån, gatubarn, levde på soffor. Jag menar, jag fortfarande i eftervattnet av att ha övergrepp, så har man ju en skev inställning till sin kropp. Jag hade ju sex för att kunna sova i varma sängar, men det gjorde vi alla. Alla hässlade. Men vi backade varandra. Så jag var inte ensam. Det var så här... Har du blivit sexuellt förgripen? Ställ dig i kön. Alltså så här, så har många har blivit det. Alltså så här, och det var faktiskt fint. Även om det var väldigt brutalt. Det krävs såklart en extrem styrka från min sida. Från allas våran sida. Oss kids liksom. Men vi terapier ju inte varandra. För det fanns inte tid för det. Men vi liksom, att jag skrivit här någon. Vi tog alla våra sargade kroppar. Våra sexuellt förgripna, utkastade kroppar. Vi tog allt det. Och bar de här, det här smolket som våra... galjonsfigurer. Vi var typ stolta över det ungefär och var fett aggressiva och ställde oss på högtalarna. Så stod vi och liksom så här, vi tvingade heterosexuella människor att titta på oss. Så här, när vi var dansade på klubbar, så här, titta på oss så här. Ni behöver inte tycka om oss, men for the fuck's sake, titta på oss. Vi är här liksom. Och det var fantastiskt att få dela det här med den här med människorna. Det var, och det är också så här, jag inser nu i efterhand, jag bara tänker efter så här, varför inte värre än vad det är liksom så här, jag menar, I think life is pretty fabulous. Och jag kan ändå förstå att jag är så stolt över mig själv att jag var så liten, med att jag förstod det här genidraget, att jag var tvungen att dra till New York. För det räddade mitt liv och det visade mig på hur jag också kunde få vara. Hade jag varit kvar i Stockholm hade det varit mycket mycket värre.
Men vad tänker du att det är liksom just det här med att hitta hem typ, att,
absolut,
som var det som räddade dig?
Den queera liksom diasporan som finns på något sätt. Så här att, och att jag förstod det.
Men jag tänker liksom ändå att, så här, att bli utsatt för sexuella övergrepp som barn, som du beskrev, att jag saknar den erfarenheten själv. Så jag vet inte liksom, jag är väldigt nyfiken på, jag tänker att det är någonting som man påverkas av såklart.
Absolut.
Men att så här, det kanske krävs en medvetenhet om den påverkan för att så här, för att man ska kunna lida av den på något
Visst.
Sätt. Alltså så här, att det, om det inte var formulerat, för, alltså om du kanske förstod att så här, ja, men det här var inte okej. Liksom. Det är inte, man ska inte bli utsatt för någonting sånt här. Men som du säger, att det var liksom på något sätt ändå någon slags bortträngning. Att så här, det var inte, det blev inte så här, någonting som definierade dig på det sättet då.
Nej, absolut. Ja.
Och att du liksom tog med dig den här erfarenheten, men ändå på något sätt var fast bestämd om att nu ska du leva ditt liv. Liksom.
Visst.
Men jag är lite nyfiken på så här, för jag tycker det är fantastiskt att lyssna på dig och läsa om din berättelse i din bok och det och allting. Men det blir liksom också så här, det är lätt när man pratar om sig själv i ett retrospektiv, att det blir en linjär berättelse.
Visst.
Och allting låter som så är så här, först var det så här, sen var det så här, sen var det så här typ. Men jag tänker att typ trauma och erfarenheter av det egentligen är väldigt, alltså allt annat än linjära.
Visst.
Alltså att det påverkar en och typ ens bana genom livet på ett sätt som egentligen styckar upp det.
Visst.
Och då undrar jag så här, alltså hur har liksom du påverkats av de här erfarenheterna som du på något sätt ändå var tvungen att så här, embracea, som du säger. Att, ni var liksom det här sargade gänget.
Sure.
Som, så här, har du blivit utsatt för sexuella övergrepp, ställ dig i kö. Alltså, så här, den här liksom, inställningen är så... Den finns ju där för att man ska överleva. Alltså, det är som en överlevnadsinställning. För att man kan inte... Så här, om man inte har den inställningen, om det inte är någonting man bara kan överleva och bara stå här och vara fab ändå, hur ska man göra då? Liksom?
Visst.
Men vad, när kom allting ikapp dig?
Alltså det är en sån bra fråga och den är så viktig, för det som du säger, när man i retrospektiv gör det linjärt och också nästan som en succéhistoria, som det också är såklart, att man tar sig ur det, men det är ju inte så heller. Alltså jag bär ju alla sår fortfarande med mig och på mig. Det är klart att det har påverkat mitt sätt att se på relationer. Jag har typ aldrig haft en relation, men det tänkte inte jag så mycket på då. Jag fick skämt, så här, mitt längsta förhållande var 2,5 månad hösten 1996. Klart att det är ett resultat av det som har hänt mig. Men inte bara, det finns andra, alltså massa andra olika lager på det där. Men det är klart att jag fortfarande tampas med att försöka älska mig själv sexuellt. Det jag liksom, jag tillåter, det enda, så här, enda sättet jag kunde ha sex under större delen av mitt liv var någon form av övergreppssex, eller att man, den som jag har sex med tycker jag kanske instinktivt är äcklig till exempel. Och det är ju hemskt att säga att någon är äcklig, men så jag menar.
Jag
så här,
förstår vad du menar. Mm.
Och att när jag då blev kär i någon så kunde jag liksom inte ha nästan sex. Jag ville bara prata och krama. Så skulle vi försöka ha sex, var tvungen att tänka så här, våldtäkt scener i huvudet för att ens komma. Men det var liksom bara något som var där, som var så här, att konstatera. Men det var kanske sen efter 40, jag är 47 nu, efter 40 så började jag väl tänka på det där. Dels så började jag ha betydligt mindre sex för att det lätt hamnade i ett självskadebeteende. Jag menar, jag sålde ju min kropp när jag var yngre också, så här, alltså när jag var typ late teen, early 20s, även om jag sen var en succéhistoria och fab och alltihopa. Så sålde jag blowjobs och sex och alltihopa liksom. Och det var, så jag har gjort självvåld på mig själv större delen av mitt liv. Men efter 40 på något vis landade jag i, och det var fast jag började plugga, att plugga igen på äldre dag. Jag gick ju inte gymnasiet, så jag tog studenten när jag var 34 från Komvux, helt fantastiskt, som jag pluggade arabiska på universitetet. Och det var ju en period av stiltje helt plötsligt, så här, man går på CSN, man läser, man är på föreläsare. Där kom det nog ikapp mig, sent 30 och där runt 40. Och det är något som jag fortfarande arbetar med, försöker arbeta med.
Hur?
Ja, men typ att inte ha Grindr på telefonen. Eller så här, du vet, att fresta. Det är inget fel, man får så mycket sex man vill. Sex är underbart, man får sex med 100 personer samtidigt och allt är fantastiskt. Men jag kan lätt hamna i att det blir destruktivt, det blir inte bra. Det blir en drog och ett självskadebeteende. Så att sex för mig är skönt att kunna lägga ett lock på fortfarande och vara försiktig med vilken jag tar in i mitt liv och har sex med. Och fortfarande så här, jag försöker lära mig, och därför hänger jag... Alltså, om jag hänger med mina gensäddare, som jag säger, mina som är födda sent 90- och tidigt 00-tal, det är den generationen som lär mig att kommunicera sexuellt. För det fick jag aldrig lära mig. Så att jag måste säga att hänga med unga killar och tjejer och transpersoner som är sena 90- och tidigt 00, det är min skola. Så här. De lär mig. De inspirerar mig också att ställa krav. Att ha lyxen att leva det här lite fina, queera, åldersgränslösa livet, det har hjälpt mig jättemycket. Och att vara med yngre som peppar och lär mig. Och att vi kan prata om övergrepp utan att... För det, kan inte, det är svårt att prata med min generation. Alltså tidiga 70-talisterna, sena 60-talisterna, generation X. De är rätt så lika, the boomers liksom. Mycket locket på, inte prata. Så det är liksom... Mina gudbarn som nu är så här 18, 19, 20, 21, det är de jag pratar med. Och där får jag lära mig jättemycket. Att lära mig vad jag tycker om, det har jag inte ens frågat mig själv nästan än idag. Vad tycker jag egentligen om? Jag vet inte. För jag levererar a show, liksom. Det kom nog kapp med det där sent 30, liksom, när jag fick ett lugn i livet av att så här, plugga.
Nej, men jag blev distraherad, för jag fastnade när du sa att ha sex med mig är en show.
Ja.
Jag bara berättar mer om den här showen, vad menar du?
Nej, men att det ska vara det som jag, alltså min kropp, min sexighet, min prestation, alltså det får inte vara tråkigt, det ska vara spännande eller kinky eller liksom såhär, det finns ju en stress i det, att det ska liksom, det ska hända någonting, och då är här jag och jag är sexy och kåt och liksom hård och alltså, it's a show, it's that, you know. Mm. Och att försiktigt ens så här, att i det beskriva vad jag tycker om, det finns inte, för jag ska bara tillfredsställa den där personen. Mm. Så här. Den personen ska komma, det är mitt goal.
Alltså jag tänker på det utifrån, för du, vi pratade om det, eller du sa det liksom i ditt resonemang om hur du har påverkats av att ha varit med om övergrepp och så. Att det liksom är intressant att du säger det här med showgrejen, för att det blir som att erfarenheter av övergrepp på något sätt gör sex till någonting annat än vad det egentligen kanske är. Att, alltså det är klart att sex är många olika saker. Det handlar inte bara om att liksom connecta med folk. Så det, man kan ju ha sex bara för att man vill ha sex och det är bara det. Men jag menar egentligen så är det ju också så här... Ett sätt att uttrycka känslor och ett sätt att må bra och ett sätt att njuta och ett sätt att lära känna sin kropp och att vara intim med en annan människa liksom. Och att allt det där på något sätt försvinner när erfarenheter av övergrepp kommer in i bilden. Visst. Och då blir det som du säger en show, att då blir det någonting helt annat, att ja,
jag tänkte,
en prestation,
absolut. Att inte fråga sig själv vad jag tycker jag om. Jag aldrig frågar mig själv vad jag tycker om.
Men hur känns det när du sitter här och tänker på det?
Att jag är peppad på att se vad jag kan göra. Jag har inte riktigt börjat ännu med så här, hitta sex. Jag har haft små doppat tårna i vattnet med det. Jag har haft liksom bra sex och så här, korta stunder, så här, one nights liksom, så här, som har känts bra. Men jag är fett nyfiken på liksom vad det kan bli. Jag är fortfarande som nu, jag är inte som nu här nu så här, typ det är helg och det är inte så att jag tänker som kanske gjorde för 10 år sedan att vem ska knulla liksom, så här, vad ska hända, ska ut. Det finns inte. Jag tänker mest bara jag vill vara med mina vänner, jag vill vara med dem jag älskar, med dem jag är trygg med, och händer det något så händer det något. Men jag gör just nu typ ingenting mer än att jag liksom jag avstår sex lite och det är ingen loss som det är nu. Jag tycker det är så skönt när jag väl är hemma att få vara själv, läsa bok, runka i soffan, så här gatt liksom med själv. Jag kan fortfarande vara så här nykär i min ensamhet fortfarande. Jag tycker det är så skönt att vara själv. När jag tänker på så här en relation just nu, det är bara just nu när det är så här coronatider och typ jag är själv och försöker hanka mig fram och så ser man folk som har så här, som är tillsammans och har delad ekonomi och så här, fan vad gött det ändå är. Man tjänar ju faktiskt på att vara tillsammans med någon. Det är typ en enlighet jag just nu tycker att det vore nice att träffa någon. Det är typ ekonomiskt. Men när jag trivs med mig själv och sen så har jag ju mitt kärleksfulla nätverk liksom som, men jag vet inte, jag söker liksom inte, det gör jag inte.
Nej, men jag tänker mer typ så här, om det känns typ mer typ så här insikten om hur det har varit, alltså att det har gått 47 år av ditt liv där det har varit på ett sätt som har varit en konsekvens av någonting. Och att det börjar komma ikapp dig liksom.
Visst.
Att den resan som du är mitt uppe i, verkar det som. Hur är det liksom att vara i den?
Så jag blir stolt att jag har på sätt och vis klarat av det. Och såklart, smärtan är ju alltid där. Men jag känner mig, alltså jag känner att jag klarar av livet. Och det kommer till sin spets just nu, den tiden vi lever i nu. Där jag kan se de mer tryggare personerna i mitt nätverk som freakar ut. Och att jag är så här, God, I was born to... be with corona. Nej, men så här ungefär bara, okay, whatever. Alltså, bara en sån sak till exempel. Att jag är fett stolt att jag har klarat av det. Jag ser mig, och att jag har kärleken kvar i kroppen. Att jag har kids som älskar mig, som vet att jag ska komma på deras studenter och födelsedagar och liksom som säger att de älskar mig. Och jag bara, shit, alltså, vad fint att det är så. Så att såren är där. Och det är lugnt. Men jag är framförallt fett stolt att jag har klarat av det. Och att jag är fett stolt över den jag är idag. Och den jag har blivit. Så att det är en väldigt mjuk process ändå, måste jag säga. Men så kanske jag kraschar om något år, det vet jag inte. Det är då i så fall.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men kreativiteten, hur har den liksom, hur har den hjälpt eller stjälpt?
Den har hjälpt. Ja. Absolut. Det börjar med att bygga.
Vad hände med dansen efter skolan?
Då började jag dansa i New York, så jag lärde mig liksom dansen på klubbarna och fick tillbaka kärleken till dansen som jag hade från att jag var liten, för den försvann ju så på en gång i Kungliga Svenska Balettskolan med de extrema reglerna och bara liksom idrottsprestationer, det fanns ingen glädje. Så den kom ju tillbaka i New York på klubbarna, att, jag menar, så att lära sig på dansgolvet i battle, vad man, alltså lära sig steg. Så det var ju liksom, det blev ju en explosion över vad jag kunde göra med min kropp faktiskt, fast på mina villkor. De här fantasivärldena man måste skapa, som är väldigt vanligt för barn som är med om olika övergrepp, är att man skapar sig ett safe room som man har för att palla med tillvaron. Det gjorde ju också mig väldigt kreativ. Mm. Att jag har mitt fantasirum liksom, fortfarande, som gör att jag kan plocka in en sån otroligt bred, stor färglåda liksom.
Det var det du sa som räddade dig, som att du brukade rymma till de fantasiställena.
Visst, gud ja.
Och vad brukade du tänka då?
När jag var liten så var det väl egentligen typ det liv jag lever nu, med massvis med fantastiska, maffiga, härliga människor som faktiskt älskar mig. Det var väl det jag fantiserade om, förutom att bli popstjärna eller du vet, sådana där saker. Men lite av det jag faktiskt det liv jag lever nu, det var det jag drömde om. Vilket också kan göra att jag blir så här stolt över mig själv, att jag har fått det. Så här, jag stressar inte efter något mål. Klart jag har mål hela tiden, jag ska göra det där, jag ska göra en till bok nu, jag kanske ska göra det här och det här. Men att jag har ju det där livet jag faktiskt drömde om, att ha en brokig skala människor som tycker om mig. Och jag har satsat på det hela mitt liv. Och du kan också bli stolt i de här tiderna man lever i, att jag inte bara satsat på en relation eller på en person, utan jag har satsat på människor. Och det är den största rikedom jag har. Och it makes me a fucking billionaire. Och det fick jag beviset på när jag gjorde min pjäs på en monolog som jag gjorde för Stadsteatern, som då också handlade om mitt liv. Och då kom du varje, på helgerna så var det öppet för allmänheten, annars var det mest skolor som kom. Då var ju hela mitt 30-åriga klubbliv var ju där och kollade på mig. Det var så, så fint. med mycket de här personerna som jag själv såg när jag hade min 30-årskris typ, som de lyckade människorna. Och det var också innan jag blev klassmedveten ska man frika in. Man insåg efteråt, ja men ni kommer från bra familjer. Klart du blir journalist för din mamma var journalist. Klart du är arkitekt för att din pappa är arkitekt. Just det, jag är inte dum i huvudet. Såhär. There's something called class. Mm. Skitsamma, de kom, de som jag kunde anse vara så lyckade när jag var 30 och som hade hyrde hus i Toscana en månad på sommaren och bla bla bla. Och så kommer de och nästan alla sa samma sak. Alltså bara typ, ja men vi har alltid beundrat dig. Du har gjort precis det jag vill göra. Alltså jag önskar dig en uns av din kraft. Och det fick jag höra av var och varannan lyckad, som är nu med situationstecken. Och då blir jag också så här ännu mer stolt. Jag avundas ingen. Jag tycker att det jag gör är fantastiskt och jag har ett fantastiskt liv.
Kreativt verksam som också egentligen ligger till grund för varför den här podden finns. Att det ibland kan vara ganska svårt att skilja mellan alltså, livet och skapandet. Alltså det är som lite, det går ihop lite grann. Och när det kommer till dig så tänker jag också att det är ju lite så att din kreativitet var så tätt förknippad eller är så tätt förknippad med liksom livsstil. Alltså din livsstil. Liksom. Att, och det var genom dansen som du bondade med andra människor och träffade liksom dina vänner, ni var, alltså du vet allt det där. Alltså har det varit någonting som du har tagit till på ett så här medvetet plan eller har det bara liksom varit så här, du vet, ibland kan man det vara att saker bara är.
Mm.
Man tänker inte så aktivt att så här, det här gör jag för att jag vill träffa andra människor eller för att jag vill uppnå. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag tror att alltså dansen och musiken som jag började med och höll på där på 90-talet framförallt och var popstjärna i England och jada jada, det var bara. Men jag tror att när jag började skriva blev jag mer varse vem jag är och varför jag gör det jag gör i förhållande till att vara sargad eller sitt liv och sådär, att det krävdes för att skriva såklart skriva och dans också och musik, det är kommunikation, men det är så att verbalisera känslor, insåg jag att jag också tack vare det särskilda livet var jag ju tvungen att vara supertydlig med vem jag är när jag kom till exempel till New York för att inte duka under, att jag alltid har behövt uttrycka mig och alltid behövt sätta ord på hur jag mår, vad jag ska, vad jag vill. Och att jag såg att, men shit, det här kan ju jag. Alltså jag kan ju skriva för att jag har levt det här livet. För det trodde jag aldrig, för sånt var, det fanns inte i min begreppsvärld över liksom över vad jag kommer från för slags familj. För dans är en fysisk prestation liksom. Så, och det är ju, och det är okej. Okay. Det finns i mig liksom. Men att skriva, det var någonting väldigt främmande. Men det kunde jag se att jag faktiskt har alltid kommunicerat. Alltså jag har alltid verbaliserat. Och kunnat sätta ord på känslor. Och kombination då med de här fantasivärldarna som jag skapar för att överleva, det är ju en fucking awesome combo när man ska skriva, att du har en fantasivärld, du har erfarenhet och du kan verbalisera och uttrycka dig. Så det, och det tänkte jag på när jag skrev boken, med att snappa upp en känsla och kunna sätta ner det, ord på det, och skriva ner det.
Men hur kom skriften till dig? Alltså var det liksom...
Jag måste nog tacka Facebook. För någon gång, vet, i början när man skaffade sig det och så fick man en känsla av att skriva en status som var lite mer än bara just nu gör jag det här. Och då kom jag skrev väl någonting om kanske var just när Syrienkriget började, så skrev jag ner någon bara en känsla eftersom jag bodde där då ett år innan kriget. Och då delades den statusen jättemånga gånger och folk typ postade den och lalala. Så man bara, men shit, det är ju mina ord. Vadå, tyckte ni det var bra? Och då började jag faktiskt säga, oj, jag kanske kan skriva så folk tycker om det. Och det var där började det faktiskt.
Men det är också så kul med just skrivande, tycker jag. Att det är så här, först när man typ får det bekräftat. Alltså först när man får sin text bekräftad av typ en annan läsare. Så man bara, aha, men jag kanske ska göra det här. Typ. Att det är så svårt att liksom själv tro på sin text. Typ.
Visst, nej men ja. Det är så fantastiskt när man får läsarreaktioner. Liksom. Jag skärdumpar varenda en och save it for a rainy day. Alltså, det är helt fantastiskt. Det är helt, alltså så här, att man bara, jag läste alltså alla de här sidorna och bara, och tyckte det var bra. Alltså, jag blir så här gråtfärdig och glad. Alltså.
Får du många meddelanden av folk som också har varit med om liknande saker?
Ja, det får jag. Det är så fint det är vad de skriver då, att men, många hävdar att boken har hjälpt mig. Både unga och gamla, men mycket äldre som kanske inte har riktigt vågat prata, och faktiskt väldigt många män hört av sig. De har faktiskt sagt att det här är första gången jag skriver ner det här på pränt. Men jag vill göra det till dig, att det här också hänt mig. Och då insåg jag vilket mörkertal av män som är med om skit, liksom, övergrepp. Flera olika killar har skrivit nästan på liknande sätt. Så här, jag trodde aldrig skulle hända mig. Jag är en kille från orten. Så här, jag är en tuff snubbe. Det skulle aldrig kunna hända mig, men det hände mig. Liksom. Mm. Och det insåg jag kanske också i mitt läkande process där vi pratade om att jag hade lyxen att komma till New York där vi kunde bara prata om det där. Även om det kanske inte var på rätt terapeutiskt sätt. Men vi liksom... Vi pratade om våra förgripna kroppar och typ och gjorde till en thing. Liksom. Mm. Men de här killarna, framförallt heterosexuella killar, de har bara hållit inom sig. Jag har inte pratat med någon. Och då kan jag bli smickrad så att jag blir den första. Mm. Och att de läste boken och ville berätta. Det är fantastiskt. Det är fantastiskt.
Men hur kändes det att skriva det?
Det var svårt. Absolut, det var svårt. Inte av känslomässiga skäl. Absolut inte. Utan tvärtom. Mer så här, hur ska jag skriva det här så att det går rakt, så att det går fram? Mm. Och då lärde jag mig först när jag skrev pjäsen av min vän och som var min regiöga, Karina Frände. Hon bara, du ska inte gråta åt publiken. Publiken ska så få gråta att du berättar. Du ska inte skala av mer än en fläska på. För det tog tid att få till det. Att jag skrev bara. Jag skrev nästan tekniskt först. Typ, handen mellan låren, handen runt kuken, runka av mig tills jag kommer, jag ligger bredvid. Så här ungefär som, nästan som att man har gått till polisen. Liksom. Mm. Och sen så skrev jag om det med gestaltning.
Mm.
Fast väldigt lätt.
Mm.
Men jag skrev väldigt, väldigt, väldigt rakt och simpelt, enkelt. Jag blev nöjd över det avsnittet. Mm. Det kändes bra. Men det tog tid att inte låta liksom, känslor och sånt där ta överstyr. Att man vill bara så här, skrika, gråta ungefär. Utan så här, nej. Och det har varit starkt. En stark upplevelse.
Mm. Verkligen. För det här, just det här med att så här, som person med penis blir utsatt för sexuella övergrepp.
Mm.
Och att så här, kanske bli hård eller kanske få utlösning.
Mm. Mm.
Som du beskriver och gestaltar i din bok.
Visst.
De känslorna
är så skamfyllda. Det är det värsta. Och det är så intressant när jag kunde inte riktigt skriva vidare om det, för jag hade inte kunskapen ännu när jag skrev boken 2017-2018. Utan jag blev hjälpt av Leaving Neverland, den här Michael Jackson-dokumentären som är... Och jag kunde tänka bort Michael Jackson väldigt snabbt. För mig var det den bästa dokumentär jag sett, som handlar om grooming och hur det går till. Jag kunde ha skrivit manuset, för det är precis exakt så det är. Och när då Oprah Winfrey fucking alltså, bara tog det vidare och säger just det här, sexuella övergrepp handlar ju inte bara om, alltså själva övergreppet, det handlar också om sexual seduction.
Mm.
Och den skammen att man kommer, att kuken är hård och att man kommer. Mm. Liksom. Och det blev jag hjälpt av med den här dokumentären. Det var ju förra året, det var rätt nyligen liksom. Och det hade inte jag riktigt dealat med. Och det var så fantastiskt att jag själv då kan bli hjälpt av en dokumentär och en talkshowprogram. Så sitter jag och bara gråter och gråter. Samtidigt som dokumentären och talkshowen gjorde att jag var euforisk. När jag hade sett dem var jag så här, jag var hög. Jag var hög, jag var helt så här, alltså du vet, och väldigt och upp och ner, upp och ner, upp och ner. Men det lärde jag mig då. Och visst är det så. Jag hade svårt fortfarande när jag skrev boken 2017, och det var 1989 det sista övergreppet var. Hade jag så här, gud, överdriver jag nu? För jag kom ju faktiskt. Jag kanske bara svartmålar den här personen, du vet.
Men jag tänker så här, jag tycker det är intressant för att du säger också så här, 1989 när det sista övergreppet skedde. Och, och samtidigt så har vi också pratat om att du har därefter haft en historia av ganska destruktivt sex.
Ja, gud, ja. Ja.
Och liksom dysfunktionellt sex och så
gud.
Där. Eller dysfunktionellt, men destruktivt liksom.
Mm.
Och det tycker jag är intressant, för du pratar också om den här liksom dissociationen av att så här bygga fantasivärldar och att så här, du kanske hade sex med någon fast de var äckliga typ, eller du hade sex med någon för du behövde en säng att sova i och så vidare. Och det är liksom låter för mig, eller så här, jag vet inte, jag kan ju inte definiera dina upplevelser, men att så här, det kanske inte var det sista övergreppet.
Det var ju så roligt, tack, det är ju inte det. Jag menar, jag blev våldtagen där slutet på 90-talet. Alltså, jag menar, men det är så intressant hur jag ser det 1989 som det enda. Jag har den där 6 februari i huvudet.
Men jag tycker det är intressant med det är så här, att det blir kanske lättare att kunna se det som ett övergrepp när du var barn.
Mm.
För att så här, då är det väldigt självklart varför du inte kunde stå emot, eller varför du inte kunde göra motstånd, och varför du blev ut. Alltså varför det är okej att vara ett offer för någons sexuella våld som barn är ju för att du är ett barn.
Mm.
Det är ganska enkelt. Alla tycker att det är fel att utsätta ett barn för övergrepp. Och ingen skulle döma ett barn som råkar få utlösning av ett övergrepp. Jag vet inte, men jag tänker att det är liksom de här skuld- och skamkänslorna som du pratar om, att det kanske är ännu mer väldigt förvirrande då när man blir utsatt som barn. Att så här, kunna förstå att det är ett övergrepp, för att det var ju någonting som kändes också lite skönt. Eller
ja, men,
såhär,
ja, men det var ju.
Men som vuxen så kan man ju på något sätt, alltså då är inte den här förvirringen lika total, utan då kan man ju på något sätt välja att såhär, att man väljer vad det är. Alltså såhär, du kan välja att såhär, nej, men det här var inte ett övergrepp för att jag var med på det och vi gjorde så här och det var för att jag ville det, för att jag sökte upp den här personen, jag sökte upp det här liksom. Men, och då blir det liksom egentligen, då kan ju ändå uppstå skuld och skamkänslor, men det blir något som helt annat. Då har ju du valt det.
Precis, och jag hör dig, men såklart det är så. Och därför blir det 89 min enda, så här, att jag säger det slutet på övergreppen, så kommer jag på mig själv, men det stämmer ju inte. Men visst är det så att jag har valt det, i vissa lägen har jag inte heller valt det, men det är som att det som skedde efteråt tar jag så lätt på.
Precis, jag menar inte att du har valt det så, men, nej, men, det, liksom men det, att man jag, tänker precis, att man inbjuder sig, att man intalar sig själv.
Jag kommer ihåg när vi pratade om 90-talet, ur den SVT-grej, och då var liksom unga artister med och jag och sådär, och då de här liksom late 90s, early 00 kids då, fantastiska, och så pratade jag om så här, hur det var att bli av med oskulden på början på 90-talet, så man ringde Heta linjen, det fanns inget internet, så man ringde Heta linjen, böglinjen. Och sen så typ beställde man en tid, så tog man liksom nattbussen ut till Flampan, och så skulle man liksom, jag beställde typ att bli av med oskulden. Och typ så här, nu ska kuken in liksom, för det är så det ska vara. Och jag ville inte, och jag visade att jag inte ville, men han gjorde det ändå. Och då säger en av tjejerna som är med i det här programmet, bara, men älskling, du blev ju våldtagen. Och jag bara, ja, det blev jag ju. Alltså så här, för man är så skev liksom.
Men det är liksom inte så skevt egentligen. För jag tycker att det här är så intressant, för att på något sätt förväntas, alltså just liksom när det kommer till sex och sexuellt våld och typ så här sexualitet och typ samtycke och såna här grejer, är det som att vi helt plötsligt har helt andra förväntningar på människor än när det kommer till någonting annat egentligen. När det kommer till sex så är det som att vi förväntar oss av människor att vi ska vara så här förprogrammerade till att typ kunna förstå vad det är och hur man ska ha det och hur man tolkar någons signaler eller hur man ska kommunicera sina behov eller preferenser och bla bla bla. Och sen när någonting inte liksom, när någonting går snett, för att vi kan ju inte de här sakerna, det här som du beskrev nu, jag tänker att det är så här, också så som du inte heller betraktar dem alltid kanske som övergrepp, alltså för du sätter punkt där vid 1989, att det är så här, ja men det kanske är, det kändes inte som ett övergrepp för dig då, eller för den som gjorde det heller, för att du hade inte de här liksom verktygen för att se på det då. Någon våldtog dig för att de tog inte hänsyn till ditt samtycke, för att de kanske inte visste ens vad samtycke är eller betyder. Alltså det är den, nu flummar jag iväg.
Nej, men jag hör dig.
Men det känns som, jag tappar tråden på vad jag ville komma till egentligen, men att så här, att det är som, det är så komplext med sexuella övergrepp. Alltså det är så komplext att det är så här, det tar så lång tid att förstå, det tar så lång tid att bli fri från, det tar så lång tid att liksom upphöra med vissa beteenden. Du sa liksom att nu de senaste 7 åren så har du så här försökt ha mindre sex för att du liksom, vad var det du sa? Typ att du vet det, att det blir någonting annat. Alltså,
nej, men jag försöker se om det kan bli någonting annat. Ja. Alltså, på sätt och vis, mer romantiskt. Alltså att jag söker romantik. Men sen hade jag i höstas en period där jag öppnade upp Grindr och bara, nu knullar jag runt lite. Men så märkte jag hur snabbt hamnade i. Men det var inte bara destruktivt, det var härligt, det var knulligt och mysigt och porrigt. Men så kände jag bara, nu började det knarka. Så jag märker det, jag blir hög och det är så här lördag. Jag bara, nej, det här är jag inte vill åt. Det går så himla snabbt. Men då, och ingen skam i det alls. Men bara, nu, bort med appen. Det går inte, så här, jag vill inte. Jag har gjort det så många gånger förut, så jag menar, att söka det romantiska för mig är kanske det mest kinkiga jag kan göra just nu. Det är typ som kanske en vanlig person som ska testa gruppsex ungefär. Alltså det är så här, typ som jag tänker på romantik och typ en person bara, wow, hålla handen. Men det är roligt att jag är också för fett romantisk, måste jag säga. Jag brukar kalla mig själv att jag är en Jane Austen-själ i en pervers kropp. Jag är jättevictoriansk när du kommer till kärlek så där, du vet, knä mot knä under ett bord liksom. Jag är så romantisk, så att jag vill kunna utveckla den sidan lite mer. Vore kul. Och sen var kinky samtidigt, vore den perfekta partnern så här.
Såklart, det är nice att kunna ha lite av allt. Men att just
så behöver säga, så ni som lyssnar på den här podden som har en genostin själ i en pervers kropp, hör av er. I'm here.
Ja, och man kan hitta dig på Instagram.
Ja. Nummer ett Apollo, N är siffran ett Apollo, A-P-O-L-L-O, number one Apollo. Puss. Fast ni passar på.
Ja, verkligen.
Och nu är det coronatider så jag kommer inte resa någonstans, jag är i Stockholm.
Alla är hemma.
Ah, ja, alla är hemma.
Det finns så mycket tid för kärlek nu. Det är det, vi har typ knappt ens pratat om corona, men det är som det som är så himla intressant. För du var också lite inne på det, just med att, så här, att man börjar tänka på så här, varför är inte jag i en parrelation, för att det hade varit nice med någon som typ kunde dela min ekonomi.
Precis.
Men att det också är så mycket annat med det som, alltså, den här situationen är så existentiell. Väldigt isolerat och man bara såhär, gud, vad är det som händer? Är alla på väg att dö och vad var viktigt då? Vad önskar du, eller så här, vad tänker du så här, om det här corona-skiten spårar ur och alla vi får veta att vi kommer vara utrotade om ett år. Vad skulle du göra det året då?
Oj! Jag skulle göra det jag gör nu. Alltså jag träffar dem jag älskar. Alltså vad kan man göra?
Mm.
Vad med dem jag älskar? Det är inte svårare än så.
Mm.
Men det kommer inte vara så. We're gonna live, we're gonna survive this shit.
Men alltså jag tänker också ändå kommer på något sätt tillbaka till de här liksom känslor av skuld och skam och det. Att jag undrar om det har hjälpt dig att prata offentligt om dina erfarenheter.
Att vad hjälper det med, formulera igen,
skuld och skam som vi pratade om. Egentligen så var det som att jag ville fråga dig någonting om det, men sen så höll jag en liten utläggning istället och råkade tappa bort min fråga i den här utläggningen, och så kommer det tillbaka till mig för att jag kände att jag fick inte svar på min fråga som jag inte kommer ihåg vad det var. Men att det är någonting som jag ville uppehålla mig vid lite grann. Just känslor av skuld och skam i relation till exempel att ha upplevt njutning vid sexuella övergrepp. Mm. Eller liksom på något sätt agerat på ett sätt som ger upphov till mycket ifrågasättande av jaget. Alltså det egna jaget och så. Men vi gick ju lite vidare från det, så att det känns svårt att hitta tillbaka till. Men jag var liksom nyfiken på hur du handskas med de känslorna och om det har hjälpt att skriva boken och liksom att vädra de här såren öppet, typ.
Det hjälper jättemycket. Alltså, det är klart det är så. Nu har jag styrkan och möjligheten och talangen också kunna formulera mig. Jag är jättetacksam för att kunna skriva. Och jag är så glad att jag kan göra det. Det har hjälpt mig jättemycket. Ju mer vi pratar, ju mer vi delar, alltså det läker, det är liksom inget bullshit.
För du började skriva efter att den här Facebook-posten på något sätt alltså delades och du fick en bekräftelse i att du kan skriva. Vad var steget därifrån till att skriva boken?
Sen fick erbjudande att skriva så här, typ vara med i så här politiska antologier och skriva liksom politiska isär. Kanske mycket relaterat till Mellanöstern och queerness, som jag har skrivit en del om och gjort reportage om från både Damaskus och Libanon, eller från Beirut. Det gjorde jag sen och märkte att jag fick uppskattning för de här isärerna. Och sen så var nästa steg att skriva pjäsen. Men sen var steget till boken var ett jättesvårt steg från pjäsen att från manus på scenen till att så här, gestalta. Det tog jättelång tid för mig. Det var nog 9 månader. Ursäkta, 9 månader av ångest att så här, jag visste inte hur jag skulle gestalta, för jag var så pjäsen var så i min kropp. Men så kom nyckeln redan om det efter 9 månader, och då var det så här 6 månader som jag skrev boken på. Men jag är fett jävla stolt att jag skrev den. Att jag skrev den hemma i Roggan, i min lilla etta, att jag kunde hitta ro där. Så, och att, den är, att jag fortfarande älskar att vara hemma, att jag tycker om min lägenhet. Man skulle kunna vara tvärtom, man var för ångest i väggarna. Men nej, jag är så stolt, den skrevs där. Och jag är jättestolt över det. Jättestolt att jag gjorde det.
Men blir det fler böcker?
Ja, jag vill. Så här, det här året har 2020 är ett mellanår. Jag har haft konstanta deadlines i 10 år. Så att i år har jag bestämt mig för att, så lite tur i oturen att corona kom i år. För att jag har redan vant mig att leva vecka för vecka. Jag ska liksom flyta runt för att hitta tillbaka till kreativiteten igen, så där bubbligt. Så det är ett mellanår nu. Så jag vill skriva igen. Men jag vill liksom få tillbaka det där puttret liksom. Och det har varit lite uttröttat.
Mm.
Jag har varit lite trött och inte känt. Och sen så märker jag, det kommer stunder när jag promenerar nu. Ah, men just nu börjar jag anteckningar på telefonen. Och, så det finns där. Så det kommer absolut att bli en till bok.
Mm. Gud vad kul. Men hur ser den processen? Alltså då är det liksom en process som du låter vara ganska lustfylld. Typ.
Ja, nu ska det bara vara kul. Jag vill ha kul.
Gud vad skönt. Men hallå, har du gått i terapi någon gång?
Lite då och då. Inte så mycket. Det är alltid så här, okej, okay, de som är bra, de kostar för mycket pengar. Mm. Alltså sådana saker.
Jag vill... har ingen diagnos eller något?
Nej, inte vad jag vet.
Mm. Tror du att du har något?
Folk har velat gett mig ADHD sen det ändrades på MBD, som det heter på min tid, till ADHD på 90-talet. Så folk har velat ge mig en ADHD-diagnos. Men jag vet inte. Jag vet inte om jag vill kolla det. Än så länge så funkar ju livet. Men jag skrev en bok. Till exempel att jag höll en slags deadline och lalala. Och sen, men det kanske är något så här, jag ska göra vid 50. Och liksom, livet funkar. Jag kanske också, det är en gång, det jag också är stolt över, som kommer, du har inte med bara så här diagnoser, alltså, inte det jag, men alltså, när jag vände ryggen till vuxenvärlden vände jag också ryggen till all slags normer, faktiskt väldigt mycket normer av hur man lever livet och hur man ska vara vuxen och sådär. Alltså det är väldigt, fett ångestdämpande att vända ryggen till normer. Alltså,
det är... Tycker du? Jag tycker att jag kan få så mycket ångest
är så?
Av att vara normbrytande på så många olika sätt.
Alltså jag kan tycka det är skönt att jag slipper det där gidret som de håller på med.
Jo, såklart. Jag är ju tacksam över att jag inte...
Men, jo,
jag vill ju inte vara, alltså, jag vill ju inte vara på något annat sätt. Men jag menar, det ger ångest att bryta mot normen. För
det är klart att det är klart att det gör, men samtidigt så kan jag känna att det kanske också kom, men nu ska jag säga, det kommer med åldern, som så här, men lite med åldern kom lyckan, när man kan se i retrospektiv vad man har åstadkommit, måste jag säga. Och att jag än en gång då, som så här gammal bög, som så att jag sitter med den nya generationen och får vara med mina gudbarn, som då pratar om polyamorositet och såna saker som man inte ens pratar om på min tid. Så jag blir väldigt så, jag blir så blödig gammal bög. Och det är så mäktigt, så jag har väl aldrig kunnat prata så mycket om hur jag känner, tycker och tänker som jag gör just nu med the kids liksom. Och det är en gång, och det är väl kanske att jag får nu terapi och någonstans kanske jag skördar allt det där jag sådde liksom på vägen.
Mm.
Så att på så vis kan jag känna att jag är väldigt lycklig, men sen så är jag ju fucked up och allt det där, destruktiv och hemsk och självmedicinerande med alkohol när det vill sig och dåligt, men det är så, jag är I'm a wreck. Jag är ett kaos, men också helt fantastisk.
Okej, men om du tänker dig typ, det här är sista frågan. Om du tänker dig att vi, som vi sa, alla blir utrotade av det här coronaviruset. Men sen så typ kanske det uppstår en ny generation ändå på något sätt. För att det var några överlevare eller någonting. Och så, men liksom samhället och världen som vi känner den idag, alla, liksom majoriteten av alla som lever nu är döda och någonting nytt uppstår. Vad skulle du vilja lämna för meddelande till dem? Alltså om du tänker, den här podden finns kvar och,
visst.
Och de nya varelserna lyssnar på den och vill veta vad alla de här konstiga människorna som inte överlevde coronaviruset tänkt, eller så här, ditt meddelande till framtiden.
Sen så vill man ju inte säga något så här, något, och det här var inte bra, så jag gör inte det, för då kanske de ändå gör det. Men jag ska säga, och det var något onaturligt på tiden innan ni kom, och det kallades för tvåsamhet. Gör inte det. Satsa på kärlek med många, och kärlek och sex behöver inte vara i samma kropp. Så älska varenda jävel, så ska jag säga.
Fan vad nice. Fan vad nice. Okej, okay, tack så jättemycket.
Tack så
för
mycket
att du ville vara med, Fredrik.
Tack.
Apollo.
Puss.
Och läs Apollos bok Fröding, Dansbrand och Barklubb i Damaskus.
But I did.
Exakt. Tack för att ni har lyssnat på Looney Talks. Tack också till produktionsbolaget Ljudbang och Emma Janke. Hoppas att ni lyssnar på nästa avsnitt också.
Sofie, vad för härligt det var. I love it. Hej.
Du har hört Looney Talks med Ara Suarif. Missa inte nästa avsnitt.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.